Här börjar Över en bro av Kristina Liljestjärna, inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Citat. Ty människan känner icke sin tid, lika litet som fiskarna, vilka fångas i olycksnätet, eller fåglarna, vilka fastnar i snaran. Så som dessa, så snärjas och människors barn på olyckans tid, när ofärd plötsligt faller över dem. Slutcitat. Ur Predikaren 9:12. Kapitel 1. De vita linnebyxorna mot stolens spruckna grönplast. Ren amerikansk nyrealism. Hon kan inte låta bli att göra iakttagelsen, att omedvetet göra reflektionen för sig själv. Det är ett slags sport för Charlotte och hennes mor att ge konsthistoriska namn på vad de ser. Alla stolarna i väntrummet är för övrigt udda, köpta på loppmarknad eller händelsevis ditslängda av något bärarlag som inte visste vad de skulle göra avslutet på lasset. Det är inte ens ett riktigt väntrum med stängda dörrar och hänsynsfull belysning och de klassiska sjukväxterna invid en ljus tapetvägg. Väntrummet till allmänna mottagningen är en utvidgning av en dyster korridor på nedre botten av blodklinikens komplex, och de udda stolarna står huller om buller. På den flagnande, svartfläckiga väggen en urgammal affisch om rökningens vådor. Det är självklart att inga röker. I ett hörn, på en löjlig piedestal, står faktiskt en trist fikus med spruckna blad. Charlotte drar i sina nypressade byxor. Hon sitter ytterst på kanten av stolen, färdig till språng, färdig att resa sig så snart hennes nummer ropas upp, eller färdig att sticka iväg. Hon har velat gå hit ensam. Detta var sannoliken något hon inte ville dela med någon annan. Visserligen har hon stämt möte med sin mor i ett café en bit utanför sjukhusets grindar, men hennes mor tror att det är en av deras vanliga mor-dotter-veckoträffar. De umgås sådär, som väninnor, utan anspråk på varandra. Träffas när det faller sig och kommer ganska bra överens. Charlotte har velat gå ensam, en bekant människas närvaro i detta ögonblick. Under denna kvart eller timme kunde distrahera slumpen, eller chansen, eller ödet, eller vad man nu skulle kalla medicinmannens dom. Hon drar i byxorna och lägger händerna i knät. Ett flygfä studsar mot taket högt upp. Handväskan står på golvet bredvid fötterna, full till sprickningsgränsen av allt hon absolut måste ha med sig. Trodde hon kanske skulle behöva under denna vådliga utflykt. En ny blå sidenhalsduk i samma färg som hennes ögon. En flaska eau de cologne, ett par tunna böcker, ett litet skissblock, ett kuvert med recept och ett annat med de sista månadernas blodanalyser. En kam som hon inte behöver med sitt mycket korta, nästan rakade hår, gömt under en vit styv sjömansmössa. Ett förstorat, slitet fotografi från bröllopet. Tre hopkurade apor i jade som håller för ögon och öron och mun och som har fått av doktorn som sköter henne. Jan Steve heter han och har varit deras husläkare i alla år. Hon kallar ibland någon av aporna som varken vill se eller höra eller tala för Jan. Hon är fuktig om händerna och torkar dem i näsduken. Mannen som sitter mitt emot henne i en grå skinnfåtölj ser det och nickar inbjudande. Varmt, inte sant? Det känns kvavt. Ja, säger hon och vänder bort huvudet. Hon har ingen lust att prata med dessa fyra andra människor som sitter runt omkring henne med sina sjukdomar och också väntar på någon dom. Hon vill inte veta något om dem, allra minst höra dem tala om sina sjukdomar. Men den gamle mannens kommentar utlöser en flod av utrop från de andra. Visserligen bara uttalanden om vädret, men ändå smala broar som de strax kommer att utvidga och slänga ut nya ord på. Hett, aldrig så varmt i oktober.